Här kan du lyssna på Värmland Operas levande programblad för Andreas Brantelid, kvällens cellosolist, er ciceron Björn Edward.
Välkomna till säsongens sista abonnemangskonsert på Karlstad CCC. Det är en konsert som fått namnet Andreas Brantelid efter kvällens cellosolist. Brantelid har tagit musikvärlden med storm och är idag en av de mest efterfrågade skandinaviska instrumentalisterna. Han är en mästerlig och virtuos cellist som hyllas för sina tankeväckande tolkningar, vackra klangfärger och sin personlighet. Redan som 11-åring hade Andreas sitt första solistframträdande och har sedan dess vunnit flera priser och utmärkelser. Bland annat var han den första skandinav någonsin som vann tävlingen Eurovision Young Musicians som hölls i Wien 2006. Bland de musiker som Brantelid inspireras av står pianisten Bengt Forsberg och violinisten Nils-Erik Sparf bland de främsta. Han har spelat med båda i olika kammarmusikaliska sammanhang sedan 2002. Nyligen under 2017 framförde han bland annat Beethovens samtliga cellosonater tillsammans med den norske pianisten Christian Ile Hadland och gjorde en stor Kina-turné med London Philharmonic Orchestra. I vår konsert med Värmland Operas orkester får vi höra honom i Dmitri Shostakovichs första cellokonsert. Konserten inleds dock med den nutida kompositören Victoria Borisova Ullas stycke Creation of the Hymn. Därefter följer Brantelid i Shostakovichs cellokonsert och som avslutning på konserten får vi höra Jean Sibelius tredje symfoni. Allt framförs av Värmland Operas orkester under ledning av chefsdirigent Johannes Gustafsson. Och innan du får höra Nils Bjerkestrands verkkommentarer ska vi lyssna till chefsdirigentens tankar om verken och konserten som helhet.
Dmitri Shostakovich var en minst sagt central figur i sovjetiskt kulturliv, får man väl lov att säga. Och det är ju så absurt att en person som är så full av protester mot en regim faktiskt är, han blev en av de få riktigt sovjetiska kompositörerna vi har i den bemärkelsen, även om han ju givetvis inte var utan kritik mot det totalitära systemet. Han har en enorm produktion musik. Han har 15 symfonier, han har 15 stråkkvartetter, han har 2 fiolkonserter, han har 2 cellokonserter och han har även 2 pianokonserter, för att nämna lite grann, och flera stora operor och mycket filmmusik och... Han var en oerhört skicklig pianist, men också väldigt emotionell tonsättare som väldigt tidigt hittade ett eget språk och en egen röst. Och det är ofta ett bra kriterium på en skicklig tonsättare, är att den har en eget klangligt fingeravtryck. Den första cellokonserten är den ofta spelade, både på grund av att den är så extrovert och så imponerande och så virtuos på alla sätt och vis, men också att den hade en väldigt genomslag, och den blev strax efter att den blev uruppförd faktiskt inspelad i USA med Philadelphia Orchestra och Ormandy med cellisten Rostropovich, om jag nu minns detta rätt. Den präglas av Shostakovichs initialer, men det finns också många verk där han har med sina initialer som en sorts motto eller en sorts tema. Det där är någonting som vi tillskriver Bach, även om han säkerligen inte var först med att använda sina initialer i ett musikstycke, det vill säga tonerna B, A, C, H. Och i Shostakovichs fall så är det D som i Dmitri, och sen är det då S, C, H som starten på hans efternamn Shostakovich. Lite beroende på hur man stavar förstås, men jag ger mig inte in på kyrilliska bokstäver här. Konserten är väldigt, väldigt, den första satsen är väldigt kraftfull. Cellon börjar direkt och presenterar de här tonerna, och det är nästan som en sorts marsch, snabb marsch med hektiskt tempo. Den långsamma satsen har ett väldigt melankoliskt drag och en väldigt, väldigt stillsam, nästan folkmelodi, en stillsam folkmelodi. Och den löper sömlöst över i en lång kadens som hetsar upp sig mer och mer och mer, och rast går över till en sprudlande final. Och det är ju få verk som är så förknippade med en utövare som just den första cellokonserten och Rostropovich. Den är skriven till honom. Visserligen är den andra konserten också skriven till honom tillsammans med mängd fantastisk 1900-talsrepertoar för cello som är komponerad direkt för Slava, som hans vänner kallade honom för. Men just den här första konserten är så väldigt, både kanske på grund av den här tidiga inspelningen som fortfarande står sig som en sorts nummer ett, men även också på grund av sätten han spelade på. Och säkerligen så hade Rostropovich många fingrar med i laget med hur både solostämman skulle, ja, sättas ihop och vilken roll cellisten skulle ha i den här konserten. Och jag misstänker, även om det inte finns några direkta bevis för det, att Rostropovich har säkerligen varit med och komponerat stora delar av den tredje satsen, solokadensen. Så nära var deras samarbete. Så det är svårt att tänka sig Shostakovichs första cellokonsert utan att tänka på Rostropovich. Det första stora eller större verk som Jean Sibelius skriver utanför Helsingfors är den tredje symfonin. Visserligen andra symfonin stor del komponerad i Italien och så där, men han tog beslutet att flytta från Helsingfors och flyttade upp mot till Järvenpää, eller Träskända som det heter på svenska, där de byggde ett hus som är döpt efter hans fru, eller har namn efter hans fru Aino, så det heter alltså Ainola. På Ainola var det en ganska intensiv period det första, och det hade nog inte, dels hade det nog att göra med att Sibelius tyckte om att komma ut i naturen och komma bort från stan, men mer profant hade han fått ett slavkontrakt av en ny tysk förläggare som krävde ganska många verk av honom. Så det är en väldigt intensiv period där han skriver både stråkkvartetten och egentligen fiolkonserten, tredje symfonin, flera tondikter, Pohjolas dotter bland annat, och just för att han var tvungen att lämna verk under väldigt på kort tid. Men detta sagt så är det så att det är en ganska stor skillnad på tredje symfonin och de två tidigare. De två tidigare är mycket större, lite mer pompösa och kanske, alltså i ordets ursprungliga betydelse, patetiska. Väldigt, väldigt romantiska. Men tredje symfonin är lite luftigare, lite ljusare, och visserligen ett litet uttryck att säga att den är lite mer klassisk, men det är den dock. Den är lite lättare i sin textur, och det är faktiskt en av de symfonier som Sibelius själv har sagt bör spelas med lite mindre orkester och inte med den stora fullromantiska orkestern. Rent strukturellt så är den lite speciell, för den är en symfoni i fyra satser men som bara klingar i tre satser, där den tredje satsen smälter ihop med den fjärde. Och det kan diskuteras om det är en sats eller två satser. Och det är ett problem med Sibelius, och egentligen är det inte så intressant heller, för musiken är så. Femte symfonin kan man dividera om, men man kan se slutet på Sibelius produktion. Den sista symfonin som han fullbordar är den sjunde, och den är i en sats. Den har namnet till och med symfoni i en sats, eller symfonisk fantasi. Men den här klassiska klangen då, för det första så är det så att det är en väldigt renslig tonart. C-dur är väldigt enkelt. Det klingar väldigt öppet. På ett piano är det bara vita tangenter. På de flesta stråkinstrument så är det ju väldigt mycket lösa strängar som ingår i C-dur. Alla stråkinstrumentens lösa strängar finns i tonarten C-dur, så det blir en väldigt öppen klang av detta. Och den första satsen är väldigt kraftfull och frisk. Den andra satsen är raka motsatsen till C-dur, med många korsförtecken i en molltonart med låga stråkar och där alla spelar med sordine. Så det är en väldigt sorgsen vals och oerhört vacker. Den sista satsen då har Sibelius själv kallat för tankens utkristallisering ur kaos. Och det kan man nog höra tydligare än vad man tror, för att i början på den sista satsen så är det, kastar han ut ett antal små motiv, och det blir en ganska liksom lite hektisk och rörig tillställning, nästan som, så han använder ofta uttrycket själv att han kastar ut mosaik som han försökt att pussla ihop. Men så småningom så uppträder det ett lite längre tema, som en koral, som en hymn, och den där visar sig så stark så att den tanken går igenom allt det buller och allt det stör, alla dessa störmoment som orkestersatsen försöker göra, och den växer sig starkare och starkare både i volym och i kraft och i betydelse. Och där har man kopplingen till konsertens första verk, alltså Creation of the Hymn, som visserligen inte har några så direkta likheter med Sibelius på det sättet, men har både Sibelius sista sats och Victoria Borisova Olas första tema har den här likheten med att det faktiskt är en hymn eller en enkel sång eller koral eller psalm. Det är väldigt olika det där, men någonting väldigt högtidligt och väldigt med ett lugnt tempo och en sorts nobelhet eller ädelhet över sig. Precis som Sibelius utsätter sitt stycke för prövningar, så gör även Victoria det med sin hymn. Och det är svårt att jämföra tidsåldrar, men något som ständigt går igen i komposition och musik är vad som vilar och vad som inte vilar, vad som är tryggt, vad som är säkert eller vad som är stabilt och vad som är instabilt. Och under 1900-talet, när man har försökt att hitta tillbaka till ett nytt sätt att skriva musik, så är det nog för alla experiment och alla teorier och alla sätt att forma ny musik, så finns allt det här i botten med att man behöver att sätta någonting stabilt gentemot någonting som är mera rörligt eller instabilt. Victoria har mycket musik skriven för orkester, 2 fantastiska symfonier och flera solokonserter. Men på senare tiden har hon fått mest uppmärksamhet för sin opera om Dracula, som hade premiär på Stockholmsoperan i höstas.
Victoria Borisova Ullas föddes i Ryssland 1969, men är nu bosatt i Sverige. I hemlandet inledde hon sina musikstudier, vilka fortsatte vid musikhögskolan i Malmö samt vid The Royal College of Music i London. Borisova Ullas fick sitt internationella genombrott 1998 genom att hon vann andra pris i BBC's Master Prize Competition. Sedan dess har hon mottagit flera priser i både Sverige och utlandet. Hennes musik kännetecknas av en originell och uppfinningsrik vokabulär av klanger som skapar ett akustiskt rum av kontraster mellan det vackra och det intensiva. Hon rör sig mellan tonalitet och atonalitet och sätter det traditionella mot det moderna. Hon har en omfångsrik produktion, komponerar för många typer av ensembler. Och hennes musik framförs av de främsta instrumentalisterna och orkestrarna runt om i världen. Creation of the Hymn är uppbyggd runt en kort tematisk idé, vilken varieras genom korta avsnitt med stora kontrastrika musikaliska element. Dmitrij Sjostakovitj hör till en av de främsta av 1900-talets kompositörer. Även om han idag främst är ihågkommen som kompositör, var han också en framstående pianist. Bland annat vittnade ett hedersomnämnande från Chopin-tävlingarna i Warszawa 1927 om det. Han skrev bland annat 15 symfonier och 15 stråkkvartetter, alla mycket speciella och med ett personligt tonspråk. Ett tonspråk som växlar mellan tonalitet, modalitet och fritonalitet. Det musikaliska uttrycket varierar mellan det lyriska och groteska samt skiftar mellan djupa känslor och ironi, satir och vitalitet. Kvällens cellokonsert skrev han till sin vän, den legendariske Mstislav Rostropovic, vilken också urförde den 1959. I ett 10-12 verk nyttjar Sjostakovitj en musikalisk signatur, närmast ett kryptogram. Det handlar om 4 bokstäver i hans namn, första bokstaven i förnamnet och de 3 första i efternamnet. D, S, C, H. Så även i cellokonserten, även om det i första satsen är en smula förvridet, kanske för att skapa större intensitet. Detta motiv är framträdande i 3 av de 4 satserna, i andra satsen är det frånvarande. Genom att motivet uppträder genom hela konserten ger det verket en cyklisk prägel. Den 3:e satsen skiljer sig också från det normala, vi hör endast cellon. Satsen blir som en egen kadens. Dessutom, de 3 sista satserna spelas en suite utan uppehåll. Konserten är, bortsett från andra satsen, mycket intensiv till sin karaktär, full av vitalitet. Avslutningen är ett fyrverkeri. Jean Sibelius rykte som Finlands mest framträdande kompositör är odiskutabelt. Han är samtidigt en av 1900-talets största symfoniker. Han var 10 år då han skrev sin första komposition, Vattendroppar, för violin och cello. 4 år senare blev violinen hans instrument, men det var kompositör han blev. Han uppehöll sig både i Berlin och Wien för studier. Här blev han bekant med europeisk musik och vad som var på gång bland samtida kompositörer på kontinenten. Denna konstmusikaliska påverkan, blandat med hans djupa intresse för den finska folkmusiken, blev ett viktigt kännetecken i hans stiluttryck. Tredje symfonins uruppförande ägde rum i Helsingfors 1907 med kompositören som dirigent. Symfonin representerar en vändpunkt i Sibelius produktion. Hans två första symfonier är grandiosa och romantiska verk. Den tredje emellertid har ett klassiskt uttryck där den musikaliska ekonomiseringen är framträdande. Symfonin har märkligt nog bara tre satser. Sista satsen kan dock tolkas som två integrerade satser. Sibelius kallade det själv för kristallisering av kaos. Sibelius förblev en scenromantiker, men han integrerade både impressionistiska och expressionistiska element vid sidan av starka nationella drag. Han utvecklade dessutom en säregen kompositionsteknik där små motiv växer till temata. Detta medförde i sin tur att Sibelius förändrade traditionella musikaliska former. Sibelius skrev också oförlikneliga symfoniska dikter. I verket Lemminkäinen, till exempel, använde han Kallevala-motiv som skildrar utomusikaliska händelser, vilka återges med glöd och färgprakt. Likadant har Finlandia med sitt kända hymnliknande tema i det närmaste blivit en musikalisk frihetssymbol. Hans sju symfonier och annan orkestermusik är giganter i finsk kultur, och då har vi inte ens nämnt hans rika produktion av kammarmusik och många sånger.
Värmland Opera, konsert, opera, musikal.